this coffee? Yes, I am. Well, I'm a this coffee. Yes, I am. Avsnitt 102. Och apropå siffror så är det det vi ska prata om idag, Simon.
Ja, precis. Det är lite olika typer av statistiker och annat som vi brukar tycka är roligt. Det är ju Udisk som har släppt sin Growth Report, och dessutom så är Top 100, världens bästa banor, är också släppt. Och det tänkte jag att vi skulle sätta tänderna i. Så det blir inga gäster idag, men jag tänker på att vi har ju haft 6 gäster de 2 senaste avsnitten.
Mm. Det duger ju.
Jag tycker det också. Så nu får ni nöja er med oss och siffrorna. Och det tror jag kommer bli nog så trevligt.
Ja, ska vi sätta igång?
Ja, det gör vi. Vilken ände ska vi börja? Ska vi börja med Growth Report eller med banor?
Ja, men vi kör Growth Report.
Yes.
Och då har jag kikat lite på den, och det är säkert många andra som har gjort det också. Eller i alla fall snappat upp små delar av den som dyker upp i sociala medier och liknande. Först och främst kan vi säga att det är en årlig, vad ska man säga, årlig rapport är det ju då, ja, från Udisk. Vissa saker kanske man ska ta med en nypa salt, alltså att det har med, man kan ju se trender och liknande, men för att de ska vara helt akkurata så måste det ju vara att Udisk följer någon sorts snitttrend också då, eller får Udisk fler användare än andra appar till exempel, så blir det ju inflation på och så vidare. Ja, jag tror att de flesta är med på detta. Men det finns ändå mycket intressant att titta på här.
Ja, och det som är kul att man kan jämföra mot tidigare år och sånt också.
Ja, precis. Och Udisk-siffror är ju inte alla siffror. Alla använder ju inte Udisk. Och det kan ju skilja ganska mycket mellan länder också. I Sverige använder vi ju det ändå ganska mycket. Mm. Till skillnad från till exempel i Finland, där det är väldigt få som använder det. Förhållande till många som spelar. Eftersom de har andra appar där. Nationella appar. Men det man kan se i de här trenderna, det är... sammanfattningsvis att det är genomgående väldigt positiva siffror.
Mm.
Det har ju ändå funnits en känsla av att under pandemin så boomade det ju ännu mer än vad det redan har gjort och boomat i ett decennium liksom, med att spela discgolf och nya spelare in i sporten och så vidare och så vidare. Och känslan har ju varit att det kanske ska bli en platå nu, och kanske till och med en liten nedgång hade man kunnat få räkna med, att det är många som startade under pandemin och som kanske inte håller sig lika aktiva och så vidare. Men det verkar kanske snarare då, enligt vissa av de här siffrorna och kurvorna, som att det lilla platåandet skedde förra årsskiftet, eller mellan 2021 års säsong och 2022. Och det var ju ändå under pågående pandemi. Ska vi säga också att det pågår ju fortfarande covid, men ja, jag tror folk fattar vad vi menar.
Mm. Ja, men det är kul att du säger det, för det var min första tanke när jag ögnade det snabbt också, att mycket riktigt den här platån som vi kanske var lite oroliga över, eller som du sa, nedgången, den verkar inte vara i spel riktigt. Så det är kul.
Ja, precis. Vi ska inte gå in i detalj överallt här med det som de presenterade ganska mycket. Men bland annat då så finns det numera 15 000 discgolfbanor i Udisk globalt. Och det är 1245 banor fler än, alltså som har tillkommit under 2023.
Mm.
Det innebär alltså att det har tillkommit 3,5 banor ungefär per dag i världen.
Ja, det är lite coolt.
Ja, och då är det ju liksom, jag tänker att det framförallt handlar det ju om de exakta siffrorna i detta fallet. De här kan ju stämma ganska bra på vissa sätt ändå. Alltså förstå, men jag tror inte det är många banor som inte är med som existerar på Udisk. Även i Finland, om man säger så. Jo, vi har också då 22 miljoner spelade rundor i Udisk, vilket ger 42 miljoner timmar spelade ungefär.
Mm.
Och det, där är det också återigen då, kanske det siffran i sig som är intressant, eller som säger så mycket. Däremot så är att det har växt då från... Här ser man det som tydligast, det jag sa innan, att mellan 2021 och 2022 då gick det från 19,3 till 19,4, men nu kommer det topp till 21,9 då.
Mm.
Så det är en tydlig utveckling. Och återigen, kan ju vara att Udisk har varit väldigt duktig på att locka in folk i sin app såklart.
Ja, det blir lite intressant att se nästa år, för nu gick de ju ut med att den provversionen blev avsevärt mycket dyrare för 2024, så det kan ju hända till många som inte förlänger eller förnyar eller så att säga.
Ja, precis, och det är ett utmärkt exempel på, som man måste ha med sig in i vad som kan påverka de här siffrorna, eftersom det är i en app då.
Mm.
Jo, vi hoppar vidare då till också att Udisk hade 1,4 miljoner användare, och det var en ökning med 200 000. Det är också en jättetydlig ökning. Och av dem är, de är också ganska aktiva. Jag tror det var 800 000 av de 1,4 miljonerna använde också scorekort minst en gång under året. Men man använder ju också Judis till en massa andra saker. Mm. Så vissa kanske inte för score på sina casual-rundor, utan väldigt många använder det till att hitta banor och så vidare.
Mm.
Ja, men sen kommer en lista som jag reagerade på när jag såg den på Facebook här en veckan. Och det är det här med att i Finland och i Sverige och så vidare så är det väldigt mycket fler discgolfbanor än traditionella golfbanor. Och det första jag tänkte var, vad är syftet med den här jämförelsen? För jag förstår inte riktigt vad poängen är. För det första så kan jag ju känna att 683 banor, discgolfbanor i Sverige, ja, med väldigt god vilja skulle jag vilja påstå, av att ha spelat 250 av dem.
Mm.
Jag kan säga att de 50 sämsta är, de hade inte kallats golfbanor med tanke på hur standarden är. Alltså det finns väldigt många banor som är en trasig korg med tre utkast till, och det räknas då in som en bana. Och så samtidigt som jag gissar att de här ja, enligt den här listan så ska det vara 683 discgolfbanor i Sverige och 661 bollgolfbanor. 661, det kan ju vara så att det är en hel del ganska risiga banor där, för att de officiella siffrorna som jag hittar från Golfförbundet och så, då har det varit betydligt lägre, eller 450 banor kanske för här om året. Så det är kanske lite tveksamt att det stämmer. De siffrorna som står nu på deras hemsida är ju att det finns, ja, 440 eller 450.
Är det Golfförbundets hemsida då?
Ja, exakt. Golf, ja, precis. Golf.se, det är Golfförbundet. Och då, ja, men då är det runt 450 klubbar i alla fall i Sverige. Och klubbar och banor är ju ganska synonymt, tror jag, i golfen. Det finns inte så
mer
mycket.
Mer så än i discgolfen.
Ja, precis. Mm. Det är ju möjligt. Så det låter osannolikt att det är mer än 200 banor till inom golfen. För det finns inte så mycket liksom parkbanor i golf liksom.
Det är möjligt att det är vissa klubbar som har två banor, till exempel, ja, att de har absolut en 18-årsbana och en 9-årsbana, och att det är det som kanske gör dem ytterligare 200 då på något,
ja,
sätt.
Ja, exakt, exakt. Jag hittar i alla fall inte siffran 600 någonstans. Så. Men min tes är ju i alla fall att de sämsta bollgolfbanorna håller en betydligt högre standard än vad de sämsta discgolfbanorna gör.
Det tror jag också, definitivt.
Och egentligen genomgående segment för segment, från de bästa till liksom de sämre, så lär det ju, alltså har det lagts mer tid, mer pengar och så vidare, och mer hela faciliteter och så vidare vid varje bana i stort sett. Så ja, därför tycker jag den jämförelsen är väldigt, väldigt märklig.
Ja. Sen kan man också, jag kollade på siffror för discgolfen för inte så jättelänge sedan, och jag vill minnas att det är, vi når inte ens upp till 200 banor, om man ska se till 18-hålsbanor i Sverige då.
Mm.
Så väldigt många av de här 600-någonting banorna är ju korthålsbanor och inte ens niohålare alltid då, som sagt, utan det är väldigt varierad kvalitet på dem, men det tror jag de flesta känner till. Men jag håller med om att det gör liksom jämförelsen haltande. Sen tycker jag inte att det gör hela listan ointressant för det, måste jag flika in, utan jag tycker ändå att det är lite kul att se. Men jag skulle nog gissa att den svenska jämförelsen kanske är den sämsta jämförelsen.
Precis.
För jag tror att det är fler registrerade svenska banor som är undermåliga än det är kanske i Litauen eller Tjeckien eller så.
Jo, men och sen i Finland till exempel då, där ska det finnas 1068 banor, discgolfbanor, och inte ens 200 golfbanor. Och jag har ju spelat ett antal banor i Finland, och där är det ju väldigt vanligt när man varit inne och letat då, längs sina reserutter, att de har ju ett väldigt, väldigt byggt system för att bygga skolbanor. Och då kan det ju också vara sex korgar och en discgolfbana givetvis, men liksom 40 meters hål. Den motsvarigheten är det ju inte, finns inte lika mycket av, och inte lika enkelt att bygga i golf. Alltså, återigen, jag tror säkert 100 av de banorna som är listade i Sverige skulle motsvara typ att man gick ut på en gräsmatta och borrade ett hål och sa att nu finns det en golfbana, ungefär i standard. Och min poäng är inte heller att kränka ner på att det finns en massa skolbanor. Det är ju fantastiskt bra, givetvis. Och att det inte finns det i golf är ju tråkigt. Men poängen blir fortfarande, vad är syftet med listan? För att är det på något sätt att visa att discgolf är större eller bättre eller någonting annat, så tycker jag inte att det gör jobbet överhuvudtaget. Utan då finns det ju andra saker att fokusera på. För vi kan inte jämföra oss med golfen i Sverige. Inte när det kommer till ekonomi, antal klubbar, standard på anläggningarna. De har, det är över en halv miljon medlemmar i golfklubbar i Sverige i år liksom. Och 62 000 juniorer registrerade. Vi ligger ganska långt efter. Mm. Så det är ju ganska menlöst.
Men återigen, eller förlåt, avbryter jag resonemanget?
Ja, nej, flicking.
Ja, nej, men där håller jag med dig om när jag pratar jämförelsen i Sverige. Men om man kollar på till exempel Finland och Norge, då tycker jag ändå att det blir tydligt intressant, för då är det så pass stor skillnad mellan dem. Du har säkert siffrorna framför dig där.
Nej, det har jag inte, men vi såg ju här om året att, jag tror det var 2019, så hade finska olympiska kommittén sammanställt och kommit fram till att antalet utövare av olika sporter i Finland, så låg discgolf som på andra plats. Och det har liksom bekräftats om och om igen, den tendensen att det bara är fotboll som är större sett antalet utövare. Mm. Allt beroende på hur man räknar. Även i Finland så tror jag det är ett problem med om man ska räkna medlemmar i föreningar eller licensierade spelare, eftersom det är olika system mellan olika sporter. Men där kan det ju liksom vara en betydligt mer relevant jämförelse idag, tror jag också. Men min poäng är snarare att den listan blir menlös att jämföra antalet anläggningar när det finns andra saker att lyfta fram om man vill lyfta upp discgolfen.
Mm, ja, absolut.
Och till min stora glädje så gör ju discgolf-rapporten eller den här Growth Report det också, vilket är bra.
Ja, men det låter ju kanon. Innan vi sätter tänderna ner så vill jag bara nämna det också, att skillnaden som sagt i Finland och Norge är så mycket större än i Sverige. För nu fick jag upp siffrorna här. Så i Finland är det 1068 discgolfbanor reggade på jordisk, medan det jämförs mot 189. Så där är det så pass markant skillnad. Och även i Norge då, 637 mot 187. Mm. Så fick vi bara med de siffrorna också.
Ja, precis. Jag tog dem förut.
Ja, gjorde du med både Finland och Norge?
Ja, precis. 1060, eller nej, inte Norge. Nej, inte Norge faktiskt. Det var jättebra. Ja. Och jag sa inte den exakta siffran på golf, bollgolfbanor i Finland. Eller. Så att det är jättebra för tiden. Men det som de också då lyfter fram tangerade väldigt väl det som jag sa till dig i förra veckan när vi pratade om det här, bara vi två, om min kritik att det finns andra vettigare jämförelser eller saker att lyfta upp. Och det är bland annat då att 89% av banorna i judisk då, de är gratis att spela. Mm. Det är en jättebra grej för discgolfen. Jag tror inte att det är någon golfbana kanske som är gratis att spela helt och hållet. Dessutom så är det så att de som tar betalt, de banorna, och det stämmer ju väldigt väl i Sverige, där är det ju väldigt låga kostnader i jämförelse med bollgolf eller andra sporter överhuvudtaget. Mm. Och det är de här klassiska fördelar vi brukar dra upp, vi som ambassadörer för sporten, att det är billigt och enkelt, tröskeln är låg och allt det där. Och det är ju sånt man kan lyfta fram också, hur mycket en discgolfanläggning kan bidra till i friskvårdstimmar, liksom, om man tänker folkhälsa. De hade faktiskt exakt en sån jämförelse som jag har dratt i flera år.
Ja, men det är roligt.
Ja, men apropå då att med tanke på hur lite till exempel en kommun behöver lägga ekonomiskt för att anlägga en discgolfbana, och så ser man potentialen till hur många timmars friskvård som kan bedrivas på den. Mm. Och då har de har tagit en sån här pickleballbana, att det kostar mellan $28,000 och så vidare och något annat att anlägga den. Och jag har dratt det här exemplet förut, vet jag på honom, men det passar så bra nu också. Och det var ju att här om året i Vänersborgs kommun så skulle kommunen anlägga en paddelbana. Som då skulle vara gratis. Och den, av en händelse skulle den dessutom ligga bredvid den niohålsbanan som kommunen anlagt i ett område, ett parkområde. Vilket ju var jättetrevligt och bra på alla sätt. Jag har ingenting emot detta. Det blev ingen paddelbana till slut, därför att det blev klagomål på att kommunen inte skulle konkurrera med de här paddelhallarna som var kommersiellt då, på det sättet. Men jag hade personligen inte haft något emot att det kom en paddelbana. Men jämförelsen blir det intressant i alla fall. För då skulle den var budgeterad till att kosta en halv miljon, 500 000 kronor. Med gissning att den här niohålsbanan som ligger intill var att den kostade kanske 50 000 kronor med 9 korgar och arbete som lades ner och sådär. Mm. Och om man då jämför hur många som kan nyttja anläggningen, så är det ju en paddelbana max 4 åt gången. Medan en niohålsbana kan ju ha då 36 spelare aktiva åt gången. Mm. Så inte att det är så hela tiden.
Nej, men på en tävling kan det vara lite.
Ja, exakt. Mm. Ja, men det går liksom att den sväljer fler utövare. Och ser man också till siffrorna, jag menar på våran judisk där så har det väl spelats ett antal tusen runder per år. Och det betyder ju att det kanske är faktiskt 10 000 runder som spelas på ett år där.
Exakt.
även de som inte skårar dem, det är jurisk. Och ser man till det maximala antalet timmar som man kunde spelat på paddelbanan, om det då var 4 stycken personer per timme dygnet runt 365 dagar, då skulle det vara 35 000 spelade timmar liksom.
Mm.
Alltså det, och då räknar vi ju hela vintern och mitt i natten på, mellan julafton och juldagen och så vidare. Alltså det är helt orimligt såklart. Men det blir ganska snabbt tydligt att fler aktivitetstimmar blir gjorda på en discgolfbana, och den kostade 10% att anlägga ungefär.
Mm.
Återigen, jag har ingen problem att det finns andra anläggningar eller kommuner satsar på olika saker, det är inte min poäng, utan det är bara att lyfta upp de här fördelarna som finns och som också många kommuner upptäcker, alltså att det är billigt och ger ett gott resultat om målet är att få folk i rörelse till exempel.
Mm. Ja, men det håller jag med om att det är en av discgolfens styrkor.
Sen finns det också andra intressanta saker, det som tilltalar mig om det här med att discgolfen blir en turistattraktion. Vi blir mer och mer liksom resande som discgolfare och utövare. Och det är ju någonting man har sett och satsat på Åland till exempel, och där det är väldigt utrett och man kan se de positiva effekterna. Man har till och med kunnat räkna på hur mycket det har bidragit till BNP för Åland liksom. Det hänger också ihop lite grann med det här att många banor är gratis. Och det fanns siffror kring, de har gjort en undersökning, och den är ju en helt annan sak skulle jag säga, även om det då kanske exklusivt är judiska användare. Det skulle ändå säga en väldigt bred grupp om de har 1,4 miljoner användare. Jo, de gjorde en opinionsundersökning på något sätt, en survey står det bara, med 10 000 deltagare, vilket är ju en väldigt bra undersökning i alla sammanhang. Eller en bra siffra för trovärdighet. Och där visade det sig då att 87% av alla discgolfspelare har introducerat någon ny inför sporten under 2023.
Sånt är kul.
Ja, det är kul. Och det ligger väl i linje med vad vi tror också. Det känns som att vi är väldigt, alltså discgolfaren är väldigt engagerad i sin sport. Mm. Pratar mycket om den. Och ständiga ambassadörer på något sätt för sitt utövande.
Jo, men det är när man liksom upptäckt någonting som man tycker är så fantastiskt som man vill dela med sig med någon som man tycker om. Liksom.
Ja, vi blir väldigt, väldigt, vad heter det, bitna helt enkelt av den här sporten. Så det faller sig nog naturligt att man sprider det vidare. Sen fanns det lite roligt i det där också att 78% då sa att de började för att någon familjemedlem eller vän tog med dem. Men också då ganska många, i alla fall 10% som hittade sporten bara för att de såg en korg, körde förbi eller någonting och så liksom, vad är det där för metallgrej? Och sen så
tvärnit alltså.
Ja, exakt. Nej, men där finns ju också en poäng och en styrka i sporten att vi ofta finns i parker och sådär, vilket också befästs i den här rapporten att det är överlägset vanligaste stället att ha en discgolfbana, det är i parkmiljö. Men att man kanske tänker på det även om man har en skogsbana då, att man försöker lägga någon av korgarna bredvid, om du så en motorled på ett säkert sätt givetvis, men att det liksom syns, att man inte döljer hela banan om det är möjligt.
Mm.
För det blir ju gratis eller billig marknadsföring både för sporten lokalt och i allmänhet såklart. Men det fanns också några andra sätt som folk hade hittat. Dels var det att man har spelat då på ett discgolfspel på PlayStation Move eller Nintendo Wii.
Mm-hmm.
Men också att man har sett på Seinfeld-avsnittet Summer of George.
Vad roligt.
Och så är det en länk här. Den får ni själva. Jag tror vi har länkat till den förut. Mm. Det finns en där ihopklippt i de delarna när George Costanza då, karaktären i Seinfeld, ska göra vad han vill en hel sommar för att han får betalt och blivit uppsagd eller vad det nu är. Och det är att han ska spela frisbee golf, Jerry.
Golf with a frisbee.
Exakt.
Ja. Ja, men det var det vi hänvisade till när det var Summer of Simon-avsnittet.
Ja, exakt. Så, men det är ju roligt att folk fortfarande nu då, 30 år senare ungefär, efter att det där avsnittet släpptes, anger att men jag hittade det via Seinfeld.
Ja, det är kul faktiskt.
Ja, sen finns det ju siffror på hur mycket de har sådana här league-events judisk, och där kan man ju också konstatera att det i alla fall blivit väldigt vanligare att judiska man använder, eller med fler sådana league-events liksom. Det har gått liksom från 56 000 till 81 000 mellan 2022 och 2023, och det är ju, jag har ingen aning om hur det systemet har blivit uppbyggt eller utbyggt liksom, att man har fokuserat på det från judisk sida. Men discgolf finns i alla fall i 87 länder och det har tillkommit ganska många. Jag tror inte det var någon, jo, 6 stycken länder om man då räknar Grönland som ett eget land till exempel.
Mm.
och Cypern och så vidare. Som är väl såklart ett eget land.
Men det är också en ö.
Ja, exakt. Och uppdelat lite och så vidare. Mm. Men ja, Mongoliet, Rumänien fick sin första bana. Och Madagaskar.
Coolt. Mm. Också en ö.
Ja, exakt.
Det är kanske ett annat avsnitt. Bästa discgolf-ö-nationerna.
Ja, du, det finns ju sådana öspel. Mm. Och för Åland till exempel så är det en jättestor grej. Det är liksom så här... tidningarna och så, de laddade ju typ 3 veckor före så här, och inför öspelen, och nu är det den här bågskytten berättar om sin form, och liksom, ska de möta inte bara Gotland och Madagaskar, det är allt möjligt. Det är en jättegrej för öbor alltså.
Den stora frågan är, får Australien vara med? Då räknas det som kontinent i det sammanhanget.
Ja, exakt. Jag vet inte. Vi får fråga någon öbo. Men Tjörn då?
De får vara med på Mello i alla fall.
Ja,
Tjörn är på.
Ja. Det är bra.
Allt är på. Jag antar mig som representant här.
Ja, jag tycker vi ska... Det här ska vi gräva ner oss i framtiden. Mm. Öspelen. Och så ska jag ha med discgolf på det också. Det måste ju vara ett mål. Om det, vilket det kanske redan är, det vet jag faktiskt inte.
Avsnittet heter redan nu Örådet.
Ja, exakt. Och Grönland, räknas det som en ö? Ja, kanske. De har väl 2 banor.
Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Det är väl klassat som världens största ö. Mm. I de officiella listorna.
Ja, eller hur?
Strax före Baffin Island eller vad det nu är.
Ja, och en annan poddbekanting delvis, för vi har nämnt honom flera gånger och rätt ut att han är svåger och inte bror till sin
Splid,
tänkta bror.
Ja.
Exakt, det var Martin Splid som har anlagt de där, jag tror det är 2 banor på Grönland.
Samarbete med Latitude då, va?
Ja, ja, precis. Dansken Martin Splid.
Ja, yeah, för helvete.
Yeah.
Och på tal om dansk
yeah.
så kanske vi ska hoppa in i våran banlista om du var klar med din Growth Report-grej.
Ja, det tycker jag.
Mm. För det är nämligen så att anledningen till att jag gör en segway på danska finns, men jag kommer dit alldeles strax. Och då är det som så att... jag tänkte nämna så här att vi ska kolla på den här topp 100-listan som har släppts på Judisk med ett europeiskt perspektiv. Mm. För likt många andra discgolfsammanhang så dominerar ju USA den här listan med antalet banor med, helt enkelt. Men om vi räknar bort den här stornationen USA så har vi en annan härlig nation som ligger etta med antalet banor på den här topp 100-listan, och det är ju Sverige då.
Mm.
Med 10 stycken med på den här listan, vilket är roligt. Vilket är dubbelt så mycket som nummer 2 som är Norge på 5 stycken.
Det är ju häpnadsväckande faktiskt.
Mm. Så det är ju coolt. Och sen Kanada 3, Danmark 3, Finland 3, Nya Zeeland 1 och Skottland 1. Så jag tänker att vi ska gå igenom lite snabbt just de europeiska banorna på den här topp 100-listan. Några kanske vi bara nämner och några pratar vi kanske lite mer om. Det. Och... det är nu vi kommer till min Danmarkskoppling. För om vi går nerifrån upp här så kommer den första europeiska banan, nämligen på 97 plats, och är just en dansk sådan som heter Halsnäs discgolf. Det är ingen som jag själv har spelat. Jag har inte spelat i Danmark ännu, vilket är lite märkligt. Jag har spelat i typ 6-7 olika nationer, men jag har fortfarande aldrig spelat discgolf i Danmark.
Och du har spelat hela tiden i gränslandet på Danmark. Du har spelat väldigt mycket banor, tror jag, från... ja, men Falkenberg ner till Malmö liksom.
Jag har nästan kunnat kasta över till Danmark i vissa,
ja, exakt.
I fall. Kanske något Pepparholmen möjligtvis, som är väl någonstans mitt i Öresund.
Mm.
Men sen på 95 plats kommer vi till en bana som vi faktiskt har pratat lite kort om i podden innan. Nämligen Bluebell Woods i Dunbar i Skottland. För det var ju nämligen då Rachel Turtons rekommendation att man skulle testa och spela den, och att den var väldigt vacker. Och det bevisligen så verkar det vara en bra bana. Även på topp 100, så jag vill påstå att alla banor på topp 100 är bra discgolfbanor.
Mm, mm.
Det kan man nog konstatera. Sen är det ju som sagt väldigt mycket i USA. Vi hoppar upp till 85 plats för att få den första svenska då. Och då är det Häfflabruk, som ju är en förhållandevis nyanlagd bana från 2021, där jag ju faktiskt var och spelade i somras. Och tycker att den hör hemma på topp 100, absolut. Den är trevlig. Finns utvecklingspotential, men det gör det ju på alla banor i stort sett. Och så, men den är väldigt kul att ett sånt här litet brukssamhälle har fått en så pass bra bana. Och att den lokala industrin då i det här bruket i Häffla stöttar upp och hjälper till med anläggningen av banan.
Mm.
Och sen Fålagen strax efter på 83. Båda de här är på din bucketlist.
Ja, exakt.
Sådana som du snart har spelat, skulle jag tro.
Jag har spelat nästan 300 banor och ändå misslyckats att vara på båda dem.
Ja, det är sånt som händer. Men Motala Fålagen, den tror jag är ganska många som har spelat vid det här laget. Också under ständig utveckling med en aktiv klubb. Och sen har vi Norge, vi har ju som sagt några inslag här, och då är det Glomos discgolfbana i också nya land från 2022 som ligger på 74 plats. Det här är en liten bit upp i Norge, ungefär höjd med Sundsvall om jag minns rätt, och kollade lite förut. Så ingen som jag har varit i närheten av att spela ännu, utan de jag har spelat har varit liksom i Oslo-regionen och i söder om i stort sett. Mm. Och det är nog mycket så för många svenskar som har varit där och spelat. Sen har vi ett finskt inslag här som heter Sibbe discgolf, som jag har hört många tala gott om, men inte varit där. Det ligger strax öster om Helsingfors. Har du varit där?
Nej, jag har inte spelat någon bana i Helsingforsregionen. Nej. Och de har väl ändå typ 19 banor.
Det är Tampere och Nokia och norröver som du har spelat.
Ja, Åbo lite.
Det hade varit kul att få till en sån här liten Finlandsresa någon gång faktiskt. Oh. Och liksom, du har ju varit där och kört European Open och gjorde den här roadtrippen upp över Österbotten till Västerbotten kan man säga.
Ja, exakt. Från Åbo då i södra, sydvästra och så hela vägen upp via Jyväskylä och så vidare. Och så spelar ju Kemi bland annat och Tornio då.
Precis innan Haparanda, ja.
Ja.
Det måste ju vara så här i efterhand. I stridens hetta så ofta, är det ju ofta lite stressigt. Kanske framförallt med dig där du hade liksom problem med mobiltelefoner och allt vad det nu var. Men visst, måste det varit en liten häftig utflykt.
Ja, magiskt. Mm. Alltså så här, bara njutning liksom. Och så att göra det där, för att jag brände ju ändå igenom där på 2-3 dagar. Så eller 2 dagar kanske. Så jag var tvungen att liksom ändå köra mina 3 timmar i vissa pass och så övernatta och sånt också.
Det blev ju ändå en 10 banor eller något på vägen. Eller?
Ja, 14 eller 18 eller något
sånt. Ja, det är snyggt. Sen är vi tillbaka i Norge då, 64 Karidalen, frisbeegolfpark i Lena. Ytterligare lite längre norrut är vi då, men återigen, ingen bana som jag kände till riktigt måste jag erkänna, men den är värd att nämna såklart. Mm. Och sen kommer vi till Örland i Brekstad, också Norge då på 56 plats. Men jag tänker att vi fortsätter på listan för att dyka in i lite andra godbitar. Och nästa europé är en svensk sådan på 47 plats. Då har vi Ymegårdens discgolfcenter.
Kul.
Ja, absolut. De har ju återigen visat att de är duktiga på att utveckla sin bana och sin anläggning. Mm. Och det är kul att se att de får ett kvitto på det också genom att vara topp 50 i världen.
Mm.
Det står ju Brämhult, vilket ju stämmer, men man hänvisar ju ofta mer till Borås.
Ja, och det känns som att de nog kan, eller borde kanske till och med ligga högre på en sån här lista.
Ja, det är så svårt att säga. Mm. För allt, det blir ju subjektivt, men en kollektiv subjektivitet, kan man säga så.
Ja, absolut.
Mm. Så, men absolut, den kan säkerligen klättra, tror jag. Den kommer få mer och mer exposure genom att återkommande Swedish Open, känns det som jag också.
Mm.
Sen ska vi till våra kärna grannar i söder igen då, Danmark. Vojens discgolfpark, återigen inget som är riktigt bekant för mig, och jag har inte kollat upp var det ligger, men jag tänker Danmark är ju Danmark, så är du i Danmark så har du nära dit.
Ja, exakt. Verkligen så.
På något vis. Mm. Och ett snäpp upp har vi Järva, 41 plats. Det blir ju trots att en skugga av sin forna glans på något sätt, som har legat etta till och med ett antal år, tror jag, på jordisk. Jag är inte helt säker, men jag vet att de har legat etta i alla fall. Men ni vet ju den storm i det här laget. De tappade ju en stor del av sina hål, signaturhål och allt möjligt som fick ordagrant begravas.
Ja, exakt. Grävas upp snarare. Ja. Skändas.
Skändas för att sen återtäckas då av en begravningsplats. Det är ödets ironi på något vis. Mm. Och sorgligt såklart. Men de hänger i, och det finns en 18-åldare att spela, och de kommer husera en stor tävling i år. Till exempel då, när Tyni tar sig över Östersjön.
Första helgen i augusti.
Så är det. Och sen har vi Kuopio, Finland. Pujo. Discgolf. Och då är vi mitt i Finland skulle jag säga. Alltså väldigt långt från kust och en bra bit från Ryssland också.
Ja, och är det den som är Heinola Disc Golf Park?
Nej, det är det inte. Nej. För den kommer ju på andra plats i hela världen.
Ja, just det, precis. Förlåt. Förra gick jag listan här. Men nej, och det ligger ju definitivt inte mitt i landet.
Nej, men det är i alla fall nordöst om Helsingfors, så det är ingen kust för Heinola heller.
Nej, Kuopio, ja. Det här har min vän Kimmo Kyllönen skickat bilder från när han var hemma i Finland över sommaren. Då.
Var det inte också där som Randy var ifrån? Var han Clash-representant? Jag är inte helt säker här. Men...
Nej, han är faktiskt från Jyväskylä.
Det är Jyväskylä. Ja. Mm.
Universitetsstaden.
Just det, så var det. Avsnitt 37 tror jag. När också Nicolò Castro gästar oss. Lyssna på det om ni är nyfikna på detta.
Men han kanske hade en koppling. Det kanske är så att han bor i Jyväskylä. Så att vi brukar ju få rätta oss i efterhand. Vi täcker upp här på alla
sätt. Gardering.
Folk blir förbannade om vi inte får rätt på den här grejen.
Exakt. Det finns säkert någon trogen listare som kan gå in och lyssna på avsnitt 37 och göra oss medvetna om vad vi faktiskt säger.
Det skulle bara vara 100% uppskattat. Inga problem med det.
Nej. Vi vill gärna bli påvisade när vi gör både rätt och fel. Mm. Oftare det sena. Alltså det är då det påpekas. Ja. Så att säga. Men nej, sen kommer vi till mina grannar Uspastorp uppe i Nol. Och de är på en stad i 35:e plats. Så det är ett härligt erkännande också. Och det är häftigt att kunna säga, spoiler alert, att det är tre stycken banor i Ale kommun utanför Göteborg som är topp 35 i världen.
Mm. Och det är inte den störst befolkade kommunen i Sverige heller?
Nej, verkligen inte. Det finns ganska lite turistattraktioner i övrigt om man säger så.
Ja, men det finns ju den här pubben i Surte. Surte kanske inte är ordet jag håller kommun.
Jo, det är det. Det är väl det enda typ hotellet som finns i Surte hotell också. De är lite svåra på något sätt, om jag förstått rätt.
Och så har vi ju såklart Ale Torg i Nödinge. Och så har vi, det ska finnas en väldigt bra pizzeria i Älvängen.
Ja. Men annars, nej, men det är väl den här... Alebacken annars där folk åker skidor. Den är faktiskt ganska aktiv när det väl är snö.
Ja, Alafors är det va?
Ja, exakt. Ja. Tack. Där hade de ju för övrigt för några år sedan en sån här världscup i Big Jump som drog faktiskt väldigt mycket folk från Göteborg som åkte dit och kollade och från hela världen.
Är det sant?
Alltså det var en riktigt, riktigt stor satsning, men det kostade nog väldigt mycket tid och pengar, för det var ett år där det var ganska milt väder. Så de fick köra lastbilslast efter last sådär med snö, om jag har förstått det rätt. Så det blev bara en gång. Men då fick de lite trivia kring detta. Mm. Vår kära vän Oskar i Enköping. Var är jag då, Rickard?
Lundbyparken, på ett bekvämt avstånd från Enköpings centrum och ändå lantlig miljö.
Ja, exakt. Bra. Bra insålt. På plats nummer 30. Och på 29:e plats en bana som har rasat något i listorna, nämligen terminalen då i Skellefteå. Och undra om det, vi har ju diskuterat lite det här, hur den här listan blir till och vad liksom som grundar sig för betygen, och det kan man väl säga lite slarvigt mitt i prata om. Och det handlar ju alltså om utövare själva som betygsätter via appen Udisk, och då får man sätta en stjärna från 0 till 5 och sen så får man ju, så kan man då se, vi kan ju se decimaler då, att den har typ 4,6 eller 4,7 eller vad det nu kan vara, men Judy ser ju ytterligare decimaler då som kan särskilja då två banor som har 4,7 till exempel. Mm. Men vi diskuterade lite här om dagen om det är liksom för alla år som räknas eller liksom om du väger över för senaste året och sådär, men där hade du lite
Nej, men jag uppfattat det så att det är ju, det är helt baserat på användarbetyg i alla fall, det är vi överens om då.
Ja. Ja, men det gör vi definitivt.
Och så ska det vara då att det är under den senaste 12-årsperioden, det är det som gör att det blir 12-månadersperioden. De betyg som är satta då, vilket gör att det blir den här aktuella listan också, om du förstår vad jag menar.
Just det.
Och ja, och det är ju inte helt problemfritt heller. Vi kan ta det efter listan.
Ja, men nu har man lite tum om vad det gäller i alla fall. Och min teori är att de har kanske haft ganska få nya som har upptäckt det häftiga med terminalen under det gångna året, att det helt enkelt är så. För de hade ju SM något år innan till exempel, som kanske gav dem en liten boost då. Vad vet jag, nu spekulerar vi här. Men sen om vi hoppar uppåt, nu börjar vi närma oss de låga siffrorna här, och då är vi nummer 23, och då är vi i Danmark igen i Mamhøj, något i den stilen uttalat detta. Och det är en bana som jag har hört talas ganska mycket om, för att den, jag brukar ofta fråga våra kära gäster på Liskovcentern när jag jobbar där i butiken, framförallt om de är från Norge eller Danmark, vilket är förhållandevis vanligt, om just tips kring banor. Och då nästan varenda dansk nämner den här banan, om att den måste utspela liksom. Så den står i alla fall på min bucketlist. Sen hoppar vi upp till 13:e plats, och då är vi Överås, en bana som många känner till tack vare sin medverkan på Disc Golf Pro Tour under de senaste säsongerna. Kommer dock inte vara med i år.
Vikingatema, PCS Open.
Exakt. Västnäs, på den norska västkusten.
Paul Macbeth vinnare för året, va? Nu sätter jag sig i sådana här situationer där vi kommer att säga saker fel. Det blir Niklas Antila återigen. Nej, men jag tror det. Gregory Barsby vann väl året innan?
Ja, det minns jag i alla fall. Ja. Jag minns faktiskt inte vem som vann förra året.
Jag tror, det är en bra chansning på det. I alla fall. Så lite mjukt dunkar in.
Exakt. Det låter inte orimligt.
Nej, däremot... motsägelsefullt att mjukt dunka in någon.
Ja, kan uppskatta det. Och sen då kommer vi till mina hjärtebarn då, Ale Gul, som kom på 12:e plats, vilket vi är väldigt glada över. Och den är en bana som såklart många känner till som lyssnar på den här podden, skulle jag tro. Och sen kommer vi på 10:e plats, så har vi en nyhet, får vi kalla det, som anlades 2022 i Hörby, som varken du eller jag har spelat.
Nej.
Och då är det Åkeslund Disc Golf Center. Den enda
skånska banan på listan.
Ja, vad skulle jag säga? En av fyra europeiska banor på topp 10.
Ja, det är ganska häftigt. Särskilt med tanke på de andra tre.
Ja, men exakt. Så det var ju nog för många lite oväntat, skulle jag tro. Och jag kan inte säga emot det, jag har inte varit där. Men den förtjänar säkert sin plats. Det ska bli intressant att ta sig dit vid tillfälle. Ser vi fram emot. Och sen har vi ett gäng amerikanska banor. Jag kan nämna de här, några som är på topp 10, för att det är lite kul. Bland annat så har vi Eagles Crossing, som ju har känts som att den kommer nog klättra, skulle jag tro. En enorm stor satsning i New Truckston i Missouri i USA. Där ni har säkert sett den. Den har ju såna här riktiga eye-catchers till hål. Sådär, som många discgolf-influencers som är där och filmar och fotar allt vad det nu kan vara. Jag vet att Lisotte har varit där med sin vlogg till exempel. Eagles Crossing, USA, plats nummer 9. Sen kan vi också nämna då det här, på tal om liksom anläggningar som har mer än en bana högt upp på listan. Förutom Ale då, så finns ju Smugglers Notch Resort i Vermont i USA, som har både 7:e och 5:e platsen, nämligen Fox Run Meadows och Brewster Ridge Disc Golf Course, som är två banor som vi har nämnt flera gånger i den här podden, av den här anledningen att det är två häftiga banor som vi gärna tittar på, åtminstone. Sen har vi gärna spelat det också, men det är ju lite svårare rent geografiskt.
Ja, men förr eller senare. Definitivt sådana här som vi har nämnt som bucket list banor.
Och med de här häftiga namnen,
ja, alltså,
som vi tycker om.
Fox Run Meadows.
Magiskt. Så det är det som kallas oftast för Green Mountain Championships. Så det är säkert några som hajar till där hemma. Det är banor som ständigt återkommande på touren och VM-sammanhang och annat. Maple Hill, som jag har vunnit ett antal år, kom utanför pallen också, nog till mångas förvåning, på en 4:e plats. En bana som jag faktiskt har spelat skrytsamt nog, fick jag med detta. Men det kan vara värt att nämna i sånt här sammanhang. En bana som jag har spelat också på 3:e plats då, som ju vi i Ales regi är väldigt, väldigt stolta över. Ale Vit kom på 3:e plats på listan, vilket ju känns som ett härligt kvitto. Alltså, det var väldigt, väldigt roligt när vi fick den nyheten. Så det känns så roligt. Och den... som är nummer 2 var där jag nämnde för inte så länge sedan, Heinola då, strax nordöst om Helsingfors, Kippasu Pro Disc Golf Park, ett Heinola Disc Golf Park World, fullständigt namn.
Ja, vi har dragit hela namnet förut. Det är en del av skärmen nästan.
Det är lite roligt faktiskt. Det finns något mer sånt som har något sån här riktigt långt namn i discgolfen, vad kan det vara? Nej, visst, det är när man pratar om vissa diskar så det kan bli roligt.
Ja, liksom, just det. Ja,
four
precis.
Time first run, ESP. Liksom,
ja, claw metal flake.
Exakt. Typ sådana saker. Och etta, våra grannar får vi kalla det för, Siggerud, nära Oslo, Krokål, Disc Golf Course, känns ju också väldigt roligt.
Mm.
Det är ett härligt gäng som ligger bakom den banan som både du och jag intervjuade i ett avsnitt, kan det ha varit typ 60 kanske, gissar jag lite här. Men ett bra gäng bakom den banan är våran känsla, och några som jag fortsätter att ha löpande kontakt med genom Ale dessutom, med olika typer av tankar och idéer och samarbeten och så. Så det känns väldigt... väldigt kul. Snabb, kort reflektion. Ingen amerikansk bana, topp tre.
Mm.
Heja Europa, vi är bäst.
Ja, exakt. Ja, men det ska vi egentligen avsluta, tycker jag, på ett sätt. Men om vi ska komma... Det kan ju vara nyttigt bara att gå igenom lite så här, på vilket sätt man kan vara skeptisk till listan. Och ja, men lite kritik och lite nyansering, så kan man säga.
Det är alltid bra att vara någon typ av källkritik och så vidare.
Ja, precis. Och när du och jag pratat om detta så är det ju tydligt att, så att vi båda tycker att listan fyller en funktion och den är rolig, den är intressant. Det sätter fokus på fina banor. Alla banor som är med på topp 100 och i synnerligen topp 10 är värd att sprida. Det är sådana banor som är toppklassbanor.
Mm.
Det är liksom inget snack om det. Och därför blir det relevant. Sen kan man ju liksom alltid diskutera så här exakta placeringar. Och som du nämnde, Skellefteå, det kan vara att de har halkat så brutalt. Det kan ju vara att det är färre som har spelat det, eller att det så här går i vågor. Om någonting blir hypat så kommer folk dit, och så blir betygen lägre i förhållande till förväntningar.
Mm.
Jag säger inte att det är så i Skellefteå-fallet.
Nej, men det är intressant att reflektera kring.
Ja, exakt. Och sen undrar jag, hur många finska banor var du med på topp 100? Var det 3-4?
Jag ska ta upp det här. Det går ganska snabbt. Jag har det. Här har vi det. Det är bara 3 stycken på topp 100.
Ja, och det är ju också en sån här fingervisning då, att där finns det ju säkert flera finska banor som... det blir ju alltid subjektivt, men problemet är att det är lite subjektivt bias här, och att det finns kluster och det ena och andra. Men det här med Finland är ju ett exempel på det då, för det känns inte rimligt. Och jag vill inte peka ut enskilda banor och göra personliga jämförelser här, men några av de banorna jag har spelat i Finland, till exempel då Tampere Disc Golf Park, som jag pratat om i podden tidigare, som VM kommer att spelas på också 2025 tillsammans med The Beast, om jag förstått det rätt. Jag hör ju flera exempel utav andra banor som är med på listan som jag tycker inte ens är i närheten.
Mm.
Så kan vi ju säga.
Mm.
Ja, det faller nästan på sin orimlighet med tanke på hur många bra banor det finns i Finland, att det bara ska vara 3.
Mm.
Så har vi det sagt.
Ja.
Sen har vi tidigare också pratat om vår upplevelse. Eller först hade jag en upplevelse, sen fick du också vara med och dela den när det kommer till Norge.
Mm.
Och återigen då, jag har ingenting att säga om de 5 banorna som är med. De ska väl vara med. Alltså det är inga åsikter om. Men jag har ju själv upplevt då, eller jag har spelat 14 banor i ett ganska begränsat område i Norge. Och upplevde ju att det var en helt brutal betygsinflation.
Mm.
Som jag då antar uppstår för att... Alltså jag kunde komma till en bana som hade 3,9 i betyg. Och jag skulle sagt att hade den legat i Västra Götaland så hade den liksom fått 2 kanske.
Mm.
Alltså helt brutalt. Och det jämför jag ju inte bara med vad jag tycker, utan hur den generella bilden är på något sätt. Och då det blir ju ganska tydligt att vissa banor kan tjäna till exempel på att ligga i ett område där det ligger 5 andra banor som är betydligt sämre.
Ja, exakt.
Och så har man väldigt många som spelar just de 6 banorna och då sticker iväg. Och det är ganska tydligt att det är så i det området i Norge då. Och jag tycker ju att Krokål är helt magiskt. Och liksom förtjänar den här positionen, och jag säger ingenting om det. Men just där kan man ju också kanske se det då. Jag vet inte, kanske har de fått en extra skjuts liksom av att omgivningen där de har runt omkring inte är lika stark. Men det sagt så finns det till exempel den här banan som ska husera Norway Open, som jag tror är i maj, juni.
Just det, Hästhagen, man.
Ja, just det, precis. Och där jag har inte hört talas om den här. Och det är ju ändå... På riktigt, jag går av färjan där 2 gånger om året liksom, och har liksom missat den fullständigt. Och så frågar jag Stian Jonsson då, till exempel, vad är det för bana? Liksom. är det något att ha? Så, ifrågasättande som är. Nej, men, och då sa han, ja men det är Norges bästa skogsbana. Så jag bara, jaha. Och den är inte med på listan. Så, eller? Mm. Nej. Nej, jag vet inte. Men den har ju inte spelat. Men hur som helst, det kan finnas sådana här kluster och det och andra som gör att just rangordningen ska man nog ta med en nypa salt. Liksom. Det finns inbyggda problem i hur man bygger upp den här listan. Men det sagt, den är jättekul. Och grattis alla som är med.
Mm.
Och jag har ingenting att säga om topp 10. Liksom. Det ser fantastiskt ut.
Mm. Nej, men jag håller med om analysen. Och sen så vet jag inte om man som judisk plattform skulle göra det annorlunda på något sätt. Utan jag tror att den är nog ganska så optimerad ändå på ett sätt. Ja. Utifrån liksom hur det speglas. Men,
ja, men det är också verkligen begripligt att de gör den typen av lista, ja, på det exakt. Underlaget de har.
Mm.
Och, ja, då, jag har inget förslag att de ska göra någonting annorlunda.
Nej precis. Nej, sen har det varit lite som att jämföra, om man ska prata om andra typer av utmärkelser inom sport, så här, typ Jerringpriset till exempel, ja, ja. Och sådär, liksom, som är, det är väl liksom folkets pris. Då.
Mm, mm.
Och sen finns det andra typer av pris då, som kanske utsätts av jury eller IOK eller vad det nu kan vara. Och så där. Att det hade varit intressant om det kom fram något sånt inom discgolfen till exempel. Också.
Ja, och där sätter du fingret på någonting. Gäringpriset känns ju oerhört relevant.
Mm.
Ja. Och det lider ju av samma problem, men inte värre problem om man ska titta på det objektivt. Liksom. Det är omöjligt.
Mm. Sen är det ju svårt om gäringpriset hade varit globalt, ja. Så att säga. Vilket ju det blir lite i det här fallet, på ett sätt.
Mm.
Så det är kanske svårt att jämföra Sveriges bästa bana med USAs bästa bana, med tanke på att det inte är samma utövare procentuellt sett liksom, på de banorna.
Nej, men exakt. Ja.
Mm. Men,
sen tror jag att det finns ett behov eller liksom av andra typer av guider och listor. Och vi kommer att prata om det senare under året. För att jag hoppas att vi var med och skapa vissa sådana. Men det får vi hålla på.
Mm. Ja, men exakt. Och vi har ju själva pratat om podden också. Så här, topplista och annat som vi snackade nog kanske att vi liksom lovade något för mycket när vi sa något sådär, det ska vi ha klart till något visst datum, vad vi har sagt, men
oh, gud vad dumt.
Oklart om det datumet har dykt upp ännu, men vi kanske kan säga att nästa gång vi har en poddafton som vi har som en planeringskväll ibland, så kanske vi kan fokusera lite på och åtminstone göra någon typ av skiss inför en sån lista. Det här hade varit roligt.
Ja, men exakt, och där blir det ju väldigt tydligt att om vi till exempel då, som vi har pratat om, vi får se exakt vad det blir. Om vi ska göra våran personliga gemensamma topp 50-lista i Sverige till exempel, då är steg ett att spela ett visst antal banor. Alltså, som
ja, vi behöver bocka av några till. Ja.
Jag har inte spelat Hävla eller Åkeslund till exempel, även fast jag har spelat nästan 300 banor. Mm. Jag har sagt det tre gånger i avsnittet.
Hur många har du spelat?
Ja, 300. Nej, men att man får bocka av ganska viktiga banor. Det är, annars är det ju omöjligt.
Mm, ja, men lite så. Och det kan ju hända att den listan, för att bli lite mer tidlös, inte ska ha någon exakt ordning, utan att det liksom är typ de här 50 vill man spela.
Ja, det är ju inte bara svårt att liksom rangordna att den här är 42 och den är 43. Det kan vara svårt att säga att den här är 43 och den här är 23.
Ja, exakt. Så det svåra kommer bli vilken som blir 51 och 52 snarare, som två med på listan i det här fallet. Då.
Exakt. Nej, men det blir väl också en lista som kanske kan ha relevans, men den kommer ju vara uttalat extremt subjektiv. Men med motiveringar och analyser och glädje och entusiasm.
Precis. Och vilket gör alltså ett utövande lite mera, att man får lite mera demarkerat, kan man säga så. Alltså att det blir lite mer avsmalnat och lite mera sådär. Att man, det blir inte så overwhelming med antal banor och vilka ska spela egentligen. Utan här, du har det på papper, de här 50 ska spela.
Ja, men faktiskt. Och här är rutten. Och så ringer vi Hoppa Karlsson, Andreas Karlsson i Borås och säger, ber honom optimera det. Så får man svaret en kvart senare. Den här rutten ska du ta, och så tar det så här lång tid. Och så säger han att det här går på 48 timmar. Står på gasen. Och så tar det egentligen 5 veckor för en normal människa.
Något sånt.
Ja, vad var det han sa? Jag har spelat Umergården Gold på 37 minuter samtidigt som jag blev intervjuad av Borås Tidning. Något sånt.
Ja, det är bra.
Ja.
Det kanske är ett bra avslutningsord. Mm. För vi har nått fler minuter än så på det här avsnittet. Så Andreas hade hunnit spela Umeå Gold på innan podden är slut.
Ja, precis.
Så då kanske det är dags att avsluta.
Ja, tiden går fort när man har roligt.
Så är det. Men hoppas ni kunde med och lyssna på vårt dravlande idag. Mm. Men jag tror att det har funnits något intressant i detta åtminstone. Och vi är glada för att ni är med oss.
Ja.
Ja, det kanske vi.
Jag är glad.
Rickard är glad, jag är glad. Ja, förhoppningsvis är ni glada. Vi ses nästa gång.
Ha det bra.
Hej.
Yes, I am. 'Cause I'm a disco, yes, I am.